Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kom, kära uppståndne Herre och frälsare, och led oss in i ett bibelstudium som ger oss brinnande hjärtan, fylld av glädje och frimodighet att vandra med dig och vittna om dig. Amen. Dagens tema är vandringen med den uppståndne, och vi har lyssnat till texten som berättar om vandrarna till Emmaus, de två lärjungarna som var på väg bort från Jerusalem och som fick möta, eller som Jesus hann upp och fick hålla ett bibelstudium för. Vilka var det som vandrade? Bara den ene har ett namn, Kleopas. Man kan ju tänka sig att det var Lukas som skrev det här som var den andre, men det finns inget belägg för det finns ingen tradition för det, så det vet vi inte. Men att det var en av Jesu lärjungar utanför apostlakretsen, det står klart. Det var inte en av de elva, ingen del av det. Vem var då Kleopas? Sannolikt är det samma man som enligt Johannes 19 kallas Klopas, och som enligt fornkyrkliga källor var bror till Josef, Jesu adoptivfar. Klopas hustru hette Maria, och hon var med vid Jesu kors. Hon skulle alltså ha varit svägerska till Jesu mor, i praktiken kallad syster. Deras son Simon, eller Simeon, efterträdde enligt traditionen sin kusin Jakob, alltså Jesu bror Jakob, som ledare för församlingen i Jerusalem någon gång på 60-talet. Det är alltså en central person i lärjungaskaran. Dessutom kan man också hitta ett annat spår. Det finns en Alfeus som är far till lärjungen Jakob. Och det är möjligt, när man sammanställer olika texter, att denne Alfeus är densamme som Kleopas. Han måste ha varit en välkänd man. Var låg då byn Emmaus? Vi vet inte exakt var, det finns olika förslag. 60 stadier står det att den låg från Jerusalem. Ett stadion, eller en stadion kanske man säger, var 192 meter. Så det blir drygt 11 kilometer. En möjlighet på det avståndet är byn Kubebe. Om man räknar med att marschfarten var 4-6 kilometer i timmen, på en bra väg går man ju gott och väl 6 km i timmen, men det var kanske inte alltid så bra vägar. Så då blev det en 2-3 timmars vandring. I en del översättningar säger man faktiskt att det var på en sträcka som motsvarar 2 timmars vandring från Jerusalem. Men nu kan man nog säkert anta att vandringen ut till Emmaus räckte betydligt längre än den vandring som de gjorde när de hade lämna, när Jesus hade lämnat dem, då de vände tillbaka raskt för att berätta åt de andra vem de hade mött. När de vandrade på väg till Emmaus, då hade de ett bibelstudium. Och det brukar ju vara så att när man går och samtalar, så stannar man upp ibland. Så det kan ha gått flera timmar för den här vandringen. Och så kan vi undra när på dagen det här var. Man brukar tänka att det var mot kvällen. Men det finns en forskning som belyser det här lite. Om man tänker att de här båda lärjungarna var på väg hem från festligheterna i Jerusalem, så var det inte säkert att de skulle hem till sig där i Emmaus, utan att de skulle ta in på något ställe för natten. Att de var från Galileen, som Jesu lärjungar överlag var. De kan då ha inlett sin hemresa på påskdagens morgon. Men hur stämmer det då när de säger det lider mot kväll? En tysk pastor, Karl Bornhäuser, har skrivit en bok som heter Nytt ljus över dygn, dag och timme i Nya testamentet. Den har jag också hänvisat till någon gång tidigare. Han påpekar att det i grundtexten står dagen böjer sig dagen böjer sig, det vill säga det börjar lida mot kväll. Och då säger han att i den judiska traditionen så fanns det en lång morgon på samma sätt som en lång afton. Den långa aftonen som vi tänker på i det här fallet, den börjar när solen hade nått sin middagshöjd och börjar gå neråt. Då tänkte man säga den första aftonen började. Den som man då kallade att det lider mot kväll. Den andra aftonen, den som då var den verkligt mörka kvällen, den börjar vid solnedgången och pågick till midnatt. På motsvarande sätt på morgonen så var den första morgonen under mörkret och sen från gryningen så var den andra morgonen. Det finns andra intressanta berättelser som, där det här passar väldigt bra in. Tänk på berättelsen om hur Jesus bespisar de 5000 männen. Det finns tre olika berättelser för det här. I Matteus 14 och Markus 6 så kunde man tro att den här bespisningen ägde rum när det redan började bli kväll. Men också där så heter det att dagen började böja sig. Timmen blev sen, står det. Så det handlar egentligen om att solen hade börjat dala och det började luta mot kvällen. Vi ska komma ihåg det att på den tiden så gick man vanligen till sängs när solen gick ner. Så att det är inte sannolikt heller att de här lärjungarna gick i kvällsmörkret, utan det var på dagtiden. Vi har kanske funderat över det här lite, hur när de hade upplevt mötet med Jesus och han hade lämnat dem, så vände de tillbaka när det redan hade börjat skymma och så gick man i mörkret. Men på den tiden var det faktiskt väldigt farligt att gå i mörker ute på landet för vanligt folk. Man skulle ha en beväpnad armé med sig närmast för att våga göra det. Så vi kan nog mycket sannolikt anta att de hade nog hunnit i Jerusalem medan solen var uppe. Och det betyder då att då hade man gått ut från Jerusalem på förmiddagen. Och när man kom till Emmaus, så då var det redan en bit inne på eftermiddagen när solen hade vänt, böjt sig. Och så firar man måltiden där. Och sen när Jesus hade lämnat, så då vände man tillbaka och hann i god tid tillbaka till de andra lärjungarna före solnedgången. Nå ja, det här lite som inledning. Det är ingen stor och svår fråga det här, ingen teologisk fråga av betydelse. Men det kan ju vara intressant att också tänka sig för sin inre syn hur det såg ut när Jesus mötte sina lärjungar. Men nu ska vi gå till den verkligt centrala saken i vår text. Och det är Jesu ord. Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Så tröga ni är. Det här är genomgående för lärjungarnas reaktioner på allt det som Jesus förutsäger om sitt lidande. Vi ska ta några exempel på det här. I Markus 8 talar Jesus rakt på sak om sitt lidande. Han måste, alltså människosonen, han måste bli dödad och efter 3 dagar uppstå igen. Men efter det kommer Petrus fram till honom och tillrättavisar honom. Sånt får inte hända. Nej, absolut inte. Nästa gång, om vi följer Markus, så är det i Markus 9 berättar Jesus om sitt förestående lidande. Och där heter det, men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga honom. Och ännu i Markus 10, följande kapitel, berättar han en tredje gång om sitt lidande. Strax efter att han i klara ordalag sagt hur människosonen ska överlämnas till överste prästerna och de skriftlärda, som sen överlämnar honom åt hedningarna att dödas, hånas, bespottas, gisslas och dödas, så kommer Jakob och Johannes och ber om äreplatser i hans härlighetsrike. Har de förstått någonting? Nej. Jesus måste då börja undervisa om det verkliga tjänandet i Guds rike. Ingen förstod något. Då kvinnorna tidigt på påskmorgonen såg att graven var tom, så hade de ingen aning om vad som hade hänt. Två änglar påminner dem om Jesu ord. Kom ihåg vad han sa till er, medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på den tredje dagen. Änglarna måste påminna om det här. Då kom de ihåg hans ord. Men när de berättade för apostlarna så tyckte de att deras ord var tomt prat. De trodde inte på dem. Maria Magdalena mötte Jesus utanför graven, men hon kände inte igen honom. Hon trodde att det var trädgårdsmästaren hon såg. Markus berättar också helt kort om de två som var på väg ut på landet och som Jesus visade sig för, vad han säger. Men inte heller det blev trodda när de kom och berättade om det här. Vandrarna på vägen till Emmaus, de hade förblindade ögon. De kände inte igen Jesus som de hade vandrat med i flera år. Därför måste Jesus förebrå dem. Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Lukas berättar sen om att de kom till Jerusalem och fann de 11 och de andra lärjungarna samlade, instängda bakom låsta dörrar. Då kom Jesus till dem, men de kunde inte tro. De var uppskakade och rädda och trodde att de såg ett spöke. Jesus måste visa dem sina sårmärkta händer och fötter. Men ändå kunde de i sin glädje och förundran fortfarande inte tro. Då måste han bevisa att han stod där kroppsligen genom att be om mat. Och så åt han tillsammans med dem. Sen öppnade han deras ögon så att de förstod skriften. Så svårt hade lärjungarna att förstå vad som verkligen hade skett. Det visar bland annat att hypotesen om att lärjungarna skulle ha stulit bort Jesu kropp och sen påstått att han har uppstått, det är nog fullständigt mot allt vittnesbörd. Sen ska vi se på skriftens budskap som ger kraften för vandringen. Vandringen med den uppstånden är ju dagens tema. De två Emmausvandrarna är exempel på hur undervisningen i skriften väcker tro. Deras hjärtan blev brinnande. Undervisning i skriften ger kraft och frimodighet. Först berättade Lukas om att de var precis lika bedrövade och uppskakade som alla andra i Jerusalem. Jesus närmar sig och frågar vad de pratar om. Och så förundrar de sig över att han inte vet vad som har hänt i Jerusalem. Är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? Så frågar han, vad har hänt då? Berätta, vad har hänt? Och så säger de, detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Där har vi det. Vi hade hoppats. De hade hoppats någonting helt annat än det som Jesus hade berättat för dem tidigare att han ska göra. Det fanns en oerhörd besvikelse i de här orden. Vi hade hoppats. Det blev till ingenting. Vi ser att de inte hade förstått vad Jesus skulle göra. De trodde ännu att han skulle bli en frälsare från det romerska förtrycket. Han skulle bli den Davids son som de besjöng på palmsöndagen. Som skulle upprätta Davids tron och grunda ett evigt rike. Ett rike i härlighet. De trodde att Guds rike nu skulle upprättas synligt och mäktigt. Men det som nu hade gjort dem uppskakade var kvinnornas berättelse. Det berättade om så här. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av de våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Då var det dags för ett unikt bibelstudium. Jesus började med den här förebråelsen för deras tröghet att tro allt vad profeterna hade sagt. Och så sa han: måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Den här framställningen är mycket intressant. Judarnas heliga skrifter var delade i tre delar. Det var först Moseböckerna, Toran, eller lagen som man också kallade den, profeterna. Profetböckerna var de historiska böckerna efter Moseböckerna, men också de egentliga profetböckerna. Och sen den tredje delen kallade de skrifterna. Den huvudsakliga, den största skriften var Saltaren. Det var judarnas bönbok. Och ibland så ger man den här tredje delen i den gammaltestamentliga bibeln namnet psalmerna. Just därför att det är psalmernas bok som är den viktigaste i den tredje delen som kallas skrifterna. Det som Jesus använde som bibelstudiematerial var alltså hela gamla testamentet. Han började med Mose och han gick igenom profeterna och skrifterna och förklarade för dem allt vad som stod där om honom. Det är alltså inte bara i profetböckerna, som till exempel Jesaja 53 som vi brukar läsa på långfredagen, som det står om Jesu död och uppstånd, Jesu lidande för vår skull, och inte heller om hans uppståndelse, utan det finns på många ställen. Då tändes en eld i de här vandrarnas hjärtan. Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss? Det var den helige andes eld som tände deras hjärtan. För där ordet är, där är anden. Det var det som stod skrivet som han använde som medel. Så här vill Jesus också tända en eld inom oss. För att vi ska skynda ut och berätta om honom för dem som vi möter. Och för att tända den här elden så behöver vi Guds ord. Det är Guds ord som ger oss den här elden. När de båda lärjungarna hunnit fram till målet för dagen så ville de inte att bibelstudiet skulle ta slut. Så de bad ivrigt att Jesus skulle stanna hos dem. Och så hände det. När han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De kände igen honom när han bröt brödet. En del har tänkt så här. När Jesus tog brödet och visade sina händer, då såg man såren. Det är helt tänkbart. Det var så, men det står ingenting om det. Men det var ju också så att när man samlades till måltid så var det husfadern eller värden som skulle bryta brödet och ge åt de andra. Det var han som förestod måltiden. Jesus tog självklart den här rollen åt sig, fastän han var ju gäst där i det här huset. Då kände de igen honom. Kanske de då kom ihåg att han hade sagt att han är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Så ska vi ändå till sist säga någonting om den tröghet som finns både hos oss och runt omkring oss i vår tid. För oss borde det ju inte finnas någonting som hindrar oss att tro. Vi har alla bevis som vi behöver. Vi har skriftens tydliga vittnesbörd. Det står skrivet. Paulus skriver i 1 Korintherbrevet 15 så här: jag förde vidare till er det allra viktigaste vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig som för ett ofullgånget foster. Vi har ett fast och välgrundat budskap. Paulus tar till en regel från juridiken, från domstolarna. Efter två eller tre vittnens utsagor ska varje sak avgöras. Och här tar han dubbelt. Han tar först tre vittnen och sen tar han på nytt tre vittnen. Skrifterna är vittnesbörd. Han visade sig för Kefas, sedan för de 12 och sen för 500 bröder på samma gång. Och sen visade han sig för Jakob, alla apostlarna och också för honom. Det är ett välgrundat faktum att Jesus har uppstått. Men så mycket hemskare är det att djävulen lyckats föra människor vilse. Inte bara den stora massan som inte bryr sig om Jesu död och uppståndelse. Utan själva uppståndelsevittnesbördet har underminerats av otron, förnekelser. Sådana som säger att vi kan inte vara säkra på att inte Jesu kropp ännu finns i någon grav någonstans i Jerusalem eller Palestina. Men ändå så kan man höra att man säger att Kristus har uppstått. Och då menar man någonting annat än att Jesus har uppstått ur graven. Man menar då att han har blivit en verklighet för oss kristna. Han har uppstått som en verklighet, som en andlig verklighet för oss. Det har han blivit också, men det är inte hela sanningen. För att sanningen är den att han uppstod med sin kropp ur graven. Och det är det som är det fasta vittnesbördet. Om att hans verk verkligen var utfört till punkt och pricka. Han har fullbordat frälsningsgärningen. Kvittot har skrivits. Allt är färdigt. Vi ska ta oss tillvara för sådana förnekelser. Det är djävulens försök att ta ifrån oss det dyrbaraste av allt. Tron på Jesu uppståndelse. Det var det budskapet som apostlarna började predika på pingsten och sen vart efter de kom runt om i världen. Därför så får vi idag göra som psalmförfattaren sjunger, nämligen Martin Luther. Så firar vi vår höga fest med hjärtans fröjd och gammal, där Herren Kristus är vår gäst och gläder allesamman. Han är själv den solen klar som för oss är uppenbar och syndens mörker jagat bort. Halleluja. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som i ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.